Det här avsnittet av Rullavagnpodden sponsras av SF Kids Play, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids Play kostnadsfritt i 2 månader när du signar upp på sfkids.com. Avsnittet sponsras också av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Hur gör man när allt bara blir fel? Är det någonsin okej att hota? Och hur kan man hantera sitt eget temperament när tålamodet tryter? I det här avsnittet av Rullavagnpodden snackar vi om konflikter, brottningsmatcher och trots. Med oss har vi kvinnan som verkligen har känsla för barns självkänsla. Och avsnittet, det börjar nu. Äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt där vi pratar om de lite större barnen som har kommit in i den mytomspunna trots åldern. Kanske har du också ett barn hemma som går från solstråle till ett litet monster på 1 minut. Då är detta ett avsnitt som du absolut vill lyssna på. Idag har vi författaren till boken Med känsla för barns självkänsla här, Petra Krantz Lindgren. Välkommen hit, Petra.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår fint, hur mår du?
Jag mår jättebra. Peppad.
Ja.
Och vi ska ju som vanligt svara på lyssnarnas frågor. Och idag svarar vi alltså bara på frågor om barn i den så kallade trotsåldern. Säger du själv trots åldern, eller vad kallar du det? Det är ju ett negativt ord, tycker jag.
Jag går igång hårt och svårt på ordet trots. Jag ogillar det starkt, för jag tycker att det betyder, det säger någonting om hur jag ser på relationen mellan dig och mig. Och jag skulle aldrig kalla min man för trotsig. Jag skulle inte kalla min mamma
för trotsig, eller min kollega.
Nej. Och just det ordet jämlik som du säger där, det är superviktigt för mig. Även om jag anser att jag har makt i relation till mina barn, jag ska ha makt, för jag har ansvar, så ser jag dem samtidigt som likvärdiga.
Ja.
Deras tankar, känslor och behov är lika viktiga som mina.
Precis. Vad säger du då?
Ja, men jag säger nog, säger jag något så säger jag självständighetsålder. Men jag tror att barnen strävar efter självständighet hela tiden från att de har lämnat det minsta bebisstadiet. Ja. För där har de inget behov av självständighet. Då vill de bara ha omsorg. Men sen är det ju en ständigt pågående självständighetsutveckling.
Ja, men vi kan kalla det istället då. Självständighetsfasen. Många fasar ju för den här självständighetsfasen. Tycker du att man ska det som förälder? Eller ska man just tänka på det som faktiskt något positivt?
Nej, jag tror absolut inte du ska fasa för det eller tänka på det som något negativt. För första, det är ju inte negativt.
Nej.
För om jag möter föräldrar på kurser och föreläsningar och frågar vad de, hur de vill att deras barn ska vara om 10, 15, 20 år, så vill de ju ha självständiga barn. Och ja, men då måste de ju gå igenom den här utvecklingen. Så att det är ju en nödvändig process i riktning mot målet. Det är något synnerligen positivt. Det vore väldigt tråkigt om de inte utvecklades i den riktningen, tänker jag.
Precis. Du har ju själv 2 barn som hunnit bli ganska stora. Om du ser tillbaka nu på när de var små och mitt i trotsåldern, vad hade du gjort annorlunda?
Men jag tror att då, framförallt med min första barn, med min pojke, så var jag nog lite fast i den här föreställningen om att det är en maktkamp som jag skulle vinna. Jag skulle visa vem som bestämde.
Just det.
Och det är ju en självklar väg rakt ner i träsket. För att alltså det är ju som att säga att du har inte rätt att bli en självständig människa, och det är ju liksom en inre process som med nödvändighet måste pågå. Så när jag försöker sätta gränser och visa vem som bestämmer, så resulterar det ju att han blir i mina ögon ännu mer trotsig och upprorisk. Och då tänker jag att det var du själv fan att han inte gör som jag säger, och då blir han ännu mer upprorisk. Och det är ju bara Helt värdelöst. Så att jag önskar ju att jag snarare hade sett det som ett tecken på att wow, här står en liten unge som är beredd att ta eget ansvar för sitt liv. Mm. Vad gött, undrar hur jag kan hjälpa honom med det.
Ja. Mm. Det låter ju jättehärligt. Mm. Jag tycker vi tar och kör igång med lyssnarfrågorna.
Låt oss.
Hej Rulla Vagn-podden. Jag känner att jag nu berör ett lite tabulagt ämne, nämligen min egen ilska. Som förälder strävar man ju efter att vara perfekt och kunna hantera alla trotsutbrott som Mary Poppins. Jag måste erkänna att mitt tålamod kan tryta ordentligt med min 2,5-åriga dotter. Efter att i 40 minuter ha trugat, mutat och busat för att försöka få på henne overallen för att gå till förskolan, tvätta händerna eller något annat helt trivialt för oss vuxna. Jag har försökt att tänka att det beror på att hon vill ha någon form av kontroll, blir frustrerad eller helt enkelt inte vill. Jag har försökt gå iväg till ett rum för att lugna ner mitt eget temperament, men det lyckas inte. Det slutar ofta med att jag ryter till ordentligt och brottar ner henne i overallen, tvingar handtvätten eller liknande. Detta resulterar i en otröstlig 2-åring och en sån skuldmedvetenhet hos mig och känslan av att vara en kass mamma. Jag kan inte strunta i handtvätten då jag även har en 2-månaders bebis som min äldre dotter vill krama och ta på. Hur kan jag göra dessa situationer drägliga för både mig och min dotter? Ja, det är lite olika frågor här kan man säga. Dels, hur ska man som förälder agera för att hantera sitt eget tålamod i de här situationerna?
Mm.
Och kanske några konkreta tips till den här mamman om...
Mm. Och jag har flera olika tips och tankar som spretar i lite olika riktningar eller tar fasta på olika delar av brevet. För det första så är vi ju jättemånga föräldrar som känner igen oss i den här beskrivningen av hur det kan se ut en vanlig morgon när man ska iväg till förskolan eller en eftermiddag när man kommer hem. Och det kan verkligen vara både tröttsamt och frustrerande och ibland så rinner ilskan över. Det är helt naturligt. Det första som jag vill ta upp, det är vikten av att förebygga. Det är väldigt lätt att man hamnar i funderingar kring vad ska jag göra när det blir så här jobbigt? Och jag föreslår att man istället börjar med att fundera över vad kan jag göra för att det inte ska bli
precis
så här jobbigt? Ja, du har träffat mig förut, Evelina, så du vet att det här är en käpphäst som återkommer.
Men att inte försöka lösa situationen i stunden.
Vara proaktiv snarare än reaktiv.
Precis.
Så vad ska man göra för att det inte ska bli så här jobbigt? För att kunna svara på det så behöver man börja med att förstå varför man gång på gång hamnar i de här situationerna. Och jag är då övertygad om att anledningen till att människor gör som de gör, det är att de försöker tillgodose behov som de har. Bakom varje beteende som vi människor har så finns det ett behov. Om jag ser någon som äter kan jag tänka att hon hade behov av näring. Om jag ser någon som hoppar och skuttar, behov av rörelse kanske. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet, behov av kärlek. Varje behov kan också tillgodoses på mer än ett sätt. Det finns inte ett sätt att ha ordning på, det har min man och jag bevisat. Det finns inte ett sätt att få gemenskap. Några tycker att en AV på en fredag eftermiddag är toppen. Några tycker att en brunch på söndag är bättre. Någon annan tycker att en Facebookgrupp räcker alldeles utmärkt. Va? Så om vi tittar på det här barnet som inte vill klä på sig på morgonen, det var ju ett problem för den här brevskrivaren, den 2,5-åriga dottern som inte vill sätta på sig overallen för att gå till förskolan på morgonen. Då kan man fundera över vad är det för behov som ligger bakom den flickans beteende. Och då tänker jag att det kan vara massa olika saker. Det kan handla om ett behov av närhet. Kanske är det så att när mamma tar henne i famnen och hjälper henne med koftan, först en arm i varje ärm och så alla de krångliga knapparna i koftan och sen ner i overallen, det är nästan som en hel kram.
Mm.
Så hon har kommit på att det här är ett rätt bra sätt om hon vill ha mammas närhet på morgonen. Eller så handlar det om att barnet kanske inte trivs på förskolan. Och då behöver barnet stöd och förståelse i hur det är för henne att gå till en plats varje dag där hon inte tycker om att vara.
Mm.
Eller så kanske det handlar om att hon längtar efter kontakt. Och hon har märkt att i den här stressade familjen på morgonen så är det lite svårt att få kontakt med de vuxna. Precis. Men om hon säger att jag tänker inte klä på mig overallen och gå till förskolan, då har hon minst en förälder online med en gång. Eller kanske det handlar om att hon har ett behov av självständighet. Hon vill uppleva frihet och självbestämmande. Och det gör hon inte när mamma bestämmer vad hon ska klä på sig. När hon ska klä på sig och vart hon ska gå efter det. Så om jag tror att bakom barnets ovilja att klä på sig så finns det ett behov av närhet, då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet att få det behovet tillgodosett. Innan det är dags att klä på sig och gå till förskolan på morgonen, kan sitta en stund och mysa på sängkanten, kramas en stund i soffan. Om jag tror att det handlar om att barnet behöver stöd och förståelse för hur det är att gå till förskolan, ja, men då är det ju kanske i förskolan mitt fokus behöver ligga. Vad behöver det här barnet för att trivas och må bra i förskolan?
Mm.
Om jag tror att det handlar om att barnet behöver kontakt, ja, men då blir förhållningssättet ett annat. Då handlar det om att när under den här morgonhalvtimmen, timmen som står till vårt förfogande, kan vi planera in tid för kontakt, för samtal.
Mm.
Sitta en stund på sängkanten och prata, äta en gemensam frukost. Om behovet är tillgodosett när det är dags att gå till förskolan, då behöver barnet inte trassla med overallen för att få kontakt med en vuxen. Men så kommer vi till det behovet som jag tror att det kanske handlar om här, med tanke på ålder.
Mm.
Nämligen behovet av självständighet.
Ja,
behovet av precis, den där självständighetsfasen, du vet. Större inflytande över sitt eget liv, att få känna sig fri och självständig och liksom kompetent. Om jag tror att det handlar om det, då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet med det. Kanske kan jag låta henne själv välja själv vilka kläder hon ska klä på sig. Kan jag be henne om hjälp med att duka fram frukosten? Även de fina glasen som mamma alltså, är så rädd är så om.
Ja, men precis. Det.
Hälla upp mjölken själv. Man kan känna sig jättestor. Kanske fråga barnet om råd när det gäller lilla syskonets kläder. Ska vi ta den röda eller den blåa mussan? Åh, vilken tur att du kan hjälpa mig att välja. Det är så bra att jag har dig, va? Så om barnet liksom har fått känna sig duglig och kapabel och självständig och fri på morgonen, då är det kanske lättare för henne att fördra att stå ut med att mamma bestämmer att nu är det dags att sätta på sig overallen och gå till förskolan. Än om hon känner att hela den här morgonen har bara varit en lång räcka av tvång.
Ja.
Så för att sammanfatta, försök förstå vad det är som är viktigt för barnet. Och hjälp barnet att få det behovet tillgodosett på ett annat sätt.
Precis.
Innan konflikterna uppstår. Och som jag sa förut, just när det gäller en 2,5-åring, så handlar det nog ofta, inte alltid, men det handlar ofta om ett behov av självständighet. Ja, för det här är ju en fas när barnet börjar få korn på sin egen vilja. Va? När barnen föds, då har de inget behov av självständighet. De är helt beroende av oss vuxna. Sen i 2-3-årsåldern så får de liksom korn på att jag har en egen vilja. Jag kan få andra att göra som jag vill. Och de är ju som sagt under pågående utveckling mot självständiga individer. Va? Och därför så brukar jag som sagt kalla det för självständighets åldern.
Precis. Det är en sån bra tanke också det här med att barn har så otroligt olika anledning till varför de gör ändå samma sak. För de flesta föräldrar har ju barn som vägrar att ta på sig ytterkläderna.
Ja.
Och på något vis så blir det lite som att man bara så här, åh, men gud, den här trotsgrejen. Man tänker inte ens så långt som att det skulle vara någonting, utan man... Alltså den enkla logiken är ju bara så här, men de vill bara inte.
Nej, precis.
Och så här är alla barn och bara och accepterar man det så.
Konstruktivt egentligen
det
att tänka så. Och det är som att min man inte skulle ta mig på allvar nu när jag börjar komma in i klimakteriet, där typiskt klimakteriekärring. Jag behöver inte lyssna på henne.
Ja, det blir man ju jättepepp av.
Ja, men det är ju direkt kränkande.
Ja,
för även om jag kanske är i klimakteriet så finns det ju verkliga behov bakom mina beteenden.
Precis.
Ja, och jag skulle inte vara gift med honom så länge om han körde på den linjen. Liksom. Och jag tror att det är precis samma sak här. Att även om vi kan kalla det för trots, det finns ett verkligt behov bakom.
Precis.
Ja.
Mm.
Så när det gäller det här med självständighet, då är mitt tips att försöka möta barnets nya behov. För det är ett nytt behov i 2-årsåldern.
Just det.
Ett nytt behov av självständighet på konstruktiva sätt. Och ibland så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Se framför dig en PET-flaska med etiketten självständighet. Och den här flaskan, den behöver vara påfylld. Åtminstone till hälften kan vi säga, för att barnet ska må bra. Om nivån sjunker under en kritisk gräns, då börjar barnet må dåligt. Och instinktivt så försöker han då fylla på flaskan på alla sätt som han kan. Sitt inte där, du får inte byta blöja på min lilla syster, du ska inte krama pappa. Jag tänker inte alls tvätta händerna, jag vägrar ta på mig overallen. Så därför kan det vara klokt som förälder att se till att den här flaskan ständigt är ganska ordentligt påfylld.
Mm.
För det gör det lättare att göra lite uttag ur flaskan ibland. Det behöver vi göra ibland. Ibland behöver vi begära att barnet klär på sig overallen. Om det då finns lite marginal i flaskan så är det lättare att be barnet om det utan att det blir en katastrof.
Precis.
Mm. Så här är några förslag på vad vi kan göra för att hjälpa barnet att fylla på den här självständighetsflaskan. Första frågan som vi kan ställa till oss själva är: vad gör jag för mitt barn som barnet egentligen kan göra själv? Smörja smörgåsen.
Ja.
Sätta på sig skorna. Tvätta händerna. Borsta tänderna. Vad det nu kan vara. För om barnet får göra det själv. Om jag lämnar över det och säger: vet du, jag har kommit på att här har jag stått och smörjat mackan för dig. Jag har helt glömt bort att du nog klarar det själv.
Ja, det
och
så
lämna över det till barnet som en present. Mm. Inte som att du är 2,5 år nu eller du är 5 år nu. Du ska minsann smöra din macka själv.
Nej,
men då blir det ju bara som att föräldern bestämmer en grej till. Men nästan lämna över det som en present. Mm. Förlåt, jag har inte tänkt på det. Det är klart att du ska. Så det är det första. Vad gör jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan göra själv?
Mm.
Vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan bestämma över själv? Det är den andra frågan. Bestämmer jag vilka kläder hon ska på sig? Kan hon kanske bestämma det själv? Att hon behöver mössa och vantar. Det är inte självklart att jag måste bestämma det. Jag kan också lägga dem under vagnen och när hon fryser så kan hon sätta på sig dem. Hur uttrycker jag mig till mitt barn? Akta. Ta det försiktigt. Ja, men det där kommer aldrig att gå. Om vi tittar på hur vi uttrycker oss till våra barn eller om vi lyssnar på hur vi uttrycker oss till våra barn så kommer vi, de flesta av oss, att bli medvetna om att vi ganska ofta uttrycker misstro till våra barn.
Precis.
Och det barnet som strävar efter att känna sig duglig, kapabel och kompetent, det blir ju ett inte så kul budskap.
Nej. Man skulle faktiskt behöva spela in sig själv lite ibland,
ja,
tror jag.
Man kan hjälpa varandra också att lyssna på vad är det egentligen säger. Så nästa förslag blir då ganska självklart, det är att istället visa tilltro till barnet. Jag tror att du kan. Försök! Och ge barnet utmaningar. Tror du att du skulle kunna klara av och hämta komplexen själv på hyllan där borta om jag väntar här? Låsa upp bilen. Alltså, vad är en utmaning för just ditt barn? Fundera över det och se om du kan lämna över det till barn. Det är inte säkert att barnet vill, men hon hörde frågan.
Precis.
De tror att jag kan, de litar på mig.
Precis.
Alltså det är en form av påfyllning i den där självständighetsflaskan. Mm. Bara att få förtroendet även om man inte utför det. Sista och femte som jag brukar tipsa om. Det är att fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig?
Just det.
Mm. Och en del barn tycker att de kan allting.
Ja.
Och då får man bara låta det vara där. Men andra barn säger, jag skulle vilja lära mig att baka sockerkaka.
Mm.
Jag vill lära mig att göra frivolter. Jag vill åka till rymden. Och då tar vi det barnet säger på allvar. Och bryter ner det i genomförbara steg. Och hjälper barnet. Sen får man hoppas kanske att den där astronautkarriären inte blir av. Men vi hjälper dem på vägen. Ja. Vi tar det på allvar.
Precis. Låna en bok istället.
Mm. Ja, men precis. Absolut. Exakt. Så genom att se till att barnet alltid har en vettig nivå i den här självständighetsflaskan som ni nu ser framför er, så tror jag att man kan förebygga väldigt många av de vardagliga konflikterna. Det blir helt enkelt lättare för barnet att acceptera att föräldern bestämmer vissa saker.
Precis.
Om han får känna sig duglig och kapabel och kompetent i massa andra delar av sitt liv. Den här mamman, hon hade ju problem med sin egen ilska.
Ja.
Hon sa att hon ville bli Mary Poppins. Jag kan verkligen känna igen den längtan i mig själv. Och jag vill tipsa henne konkret om att kanske agera tidigare och tydligare i relation till sitt barn. Det är nog inte rimligt att försöka få på barnet overallen i 40 minuter som hon skrev att hon gjorde. Det som upplagt för att humöret rinner över om det får ta så lång tid. Och när humöret rinner över, då blir det inte bra för någon. Så om det är något som verkligen måste göras, och rollen kanske tillhör det, då är det bättre att gå in och agera innan man känner att man riskerar att tappa tålamodet. Så efter att ha lirkat med overallen en stund och man märker att det här går inte, så får man helt enkelt hälla ner barnet i overallen. Och samtidigt så kan man beklaga sakernas tillstånd. Jag fattar att du blir ledsen.
Mm.
För att du måste sluta leka och komma nu. För jag blir också ledsen när jag måste sluta med saker som jag tycker om att göra. Så att barn, de kan inte alltid få som de vill. Men när de inte får som vi vill så kan vi åtminstone respektera att det känns för dem. Och liksom acceptera att jag fattar att du blir besviken.
Ja, det är väl där det ofta går snett. Att när det väl har kommit till den punkten, då är man så trött och slut.
Så vänta inte så länge. Gör det när du fortfarande kan vara mjuk i rörelserna och respektfull i tonfallet. Liksom. Det tänker jag tidigare och tydligare.
Ja,
tycker precis. Jag är ganska två väldigt bra ord i det här sammanhanget.
Jättebra. Mm. Har du någon bra strategi sådär? Just när, alltså om det har gått så långt att man känner så här, nu tappar jag det.
Mm.
Är det bra som hon gör här? Hon går in i ett annat rum en stund. Är det,
det tycker jag är en alldeles strategi? Utmärkt idé.
Ja.
Gör någonting där du kan få ut din ilska och frustration. Och sen kommer du tillbaka och så säger du, det här blev helt värdelöst. Och kanske är det då i läget att du behöver hälla ner barnet över ålen för ni har en tid att passa. Och då gör du det med kärlek och omtanke i händerna. Samtidigt som du beklagar att det blev så här.
Mm.
Ja, det här blev inte bra idag. Och vet du, jag fattar att du blir besviken.
Mm.
Barnet kommer ju inte ge dig några applåder för det här.
Nej.
Men det finns, i barnets värld så finns det en förälder som är värre. Det är den som inte ens verkar fatta hur kämpigt det här känns för mig. Det är den som säger, men skärp dig nu och jag har ju sagt till dig. Då är det här, jag fattar att du blir besviken nu. Det är så mycket skönare för barnet. För du är en skitförälder just nu som häller ner mig i overallen. Men du fattar i alla fall hur det känns för
precis. Mm. Mm. Det är ju väldigt utmanande just de här, alltså som hon skriver här, tvätta händerna. Det är liksom, man vet, det kan ta så här, man kan tjata om det i 30 minuter och så tar det 30 sekunder att göra.
Exakt.
Det är ju så himla knäckande som förälder. Liksom.
Sjukt knäckande. Ja. Och jag läste ju att hon försöker leka fram det. Och det är oftast jättebra.
Mm.
Att låta barnet välja kan också vara en väldigt bra grej. Ska, du, ska vi tvätta händerna på lilla toaletten eller på stora toaletten? I köket eller i badrummet? Vill du göra det själv eller ska jag göra det? Ska du sitta på bänken? Alltså den här valmetoden att låta barnet välja mellan två alternativ som kommer att innebära att du får din vilja igenom oavsett. Den är helt okej så länge den funkar och inte kränker någon.
Hej, tack för en fin podd. Jag är pappa till en tvååring. Han är underbar men väldigt envis. Speciellt på morgonen då han vägrar borsta tänderna, klä på sig och så vidare. Detta ihop med stress inför att komma för sent till jobb gör att jag och min sambo ryker ihop lite för ofta och snäser åt varann. Mina frågor. 1. Finns det några supertips för att få en trotsig liten unge att bli mer medgörlig? 2. Har ni tips på hur man kan behålla tålamodet under barnens utbrott så att man inte läcker en massa känslor på sin partner som då leder till konflikt?
Mm. Två frågor.
Ja.
När det gäller den första frågan så har vi samma tips
som
tidigare. Ja. Att försök i möjligaste mån att förebygga att konflikter uppstår genom att fylla på i självständighetsflaskan. Ja.
Mm.
Genom att ge barnet möjligheter att få känna sig duglig och kapabel och kompetent på en massa områden så kanske han kan acceptera det som måste göras.
Precis.
Och det andra, det är också det här jag sa tidigare egentligen, att agera tidigare och tydligare. Så att du inte behöver hamna i läget där ditt humör rinner över, varken gentemot barnet eller gentemot din partner.
Precis.
Utöver det, prata igenom situationen med din partner. Och prata då om hur ni uppfattar de problematiska situationer som ni har. För det är lättare att hitta ett gemensamt förhållningssätt om ni delar definitionen av problemet.
Mm.
Om en förälder anser att situationen beror på att barnet är trotsigt. Och den andra föräldern anser att situationen uppstår för att barnet behöver förståelse. Då kommer det vara jättesvårt att hitta en lösning i stunden. Som funkar, för ni har helt olika uppfattningar om var problemet består, va? Så försök prata ihop er om varför det blir som det blir. Och försök också prata ihop er om vad ni ska göra när det blir som det blir. Och kanske framförallt vad ni ska göra för att det inte ska bli som det brukar bli. Det minskar friktionen betydligt, va? Och det är ju inte lämpligt att ta det här samtalet mitt i situationen. Nej. Att börja liksom prata med sin partner om, men det här förstår du väl att det beror på det här och nu borde vi ha gjort så här.
Nej.
Utan ta det en kväll i lugn och ro när barnet sover gott över en kopp te.
Ja.
När ni båda är okej med varandra och liksom är on speaking terms.
Mm.
Det andra jag vill tipsa om, det är också att försöka komma överens om vem som har ansvaret. Vid varje tidpunkt. Kanske är det du som har ansvaret för morgnarna och din partner som har ansvaret för kvällarna. Eller att ni har varannan dag. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att en av er är ansvarig i varje situation. Det betyder då inte att den personen behöver göra allting själv. Utan det betyder att det är den personen som bestämmer vad som ska göras.
Just det.
Men man kan fortfarande be om hjälp.
Mm.
Och det här gör ju att ni undviker att hamna i lägen när ni liksom läcker negativ energi på varandra. När du tycker att din partner borde ha förstått att hen eller hon eller han skulle ha gjort någonting som han inte förstod. För att då är det liksom ditt ansvar att kommunicera det.
Mm.
Och det andra är att det blir ju tydligare och mycket mindre olustigt för barnet.
Ja.
När situationen inte präglas av att föräldrarna är otrevliga mot varandra.
Ja, verkligen. Det är ju ganska vanligt det här, känns som att man har ganska olika inställning om man nu tar de här trotsgrejerna.
Mm.
Att just som du säger, någon är mer så här, det här är trots och nu ska vi liksom se till att han eller hon gör som jag säger. Men den andra resonerar och försöker förstå.
Yes.
Är det liksom okej att man har olika inställning till då, att man hanterar det olika då?
Jag tycker att det är helt okej. Mm. Alltså för... inte i själva konflikten. Alltså du kan ju inte stå där och ge kontraorder
mitt
i situationen.
Nej,
det behöver vara en som har ansvar i halvsituationen på morgonen till exempel. Men det är helt okej att pappa gör på ett sätt och mamma gör på ett annat sätt.
Mm.
Alltså hela livet består av att människor gör olika. Vissa tycker si och andra tycker så. Det är bara bra att barnen får lära sig det.
Mm.
Det är olika. Alla människor funkar inte på samma sätt. Det tycker jag är alldeles strålande. Men det viktiga är att man inte bråkar om det i situationen utan har respekt för att just nu är det min partner som har ansvar för den här situationen och han väljer att lösa det på det här sättet.
Mm. Just det.
Och när jag har det så löser jag det så här.
Ja.
Och det kan barnen nästan alltid relatera till.
Mm.
Det är inte så himla svårt. Det är ju många barn som växer upp med tvåspråkiga föräldrar. De har ju liksom föräldrar som pratar olika språk.
Ja.
De har inga problem med det.
Nej.
Jag pratar svenska med mamma och engelska med pappa.
Mm.
Och på samma sätt så kan de hantera att föräldrar beter sig olika i olika situationer.
Just det, precis. Alltså när man har haft en sån här, nu är det här barnet 2 år som är ganska liten och kanske inte pratar så mycket än. Men också de här lite större barnen, när man har haft en sån här riktigt jobbig morgon och det har blivit mycket. Tycker du att man ska ta upp det här med barnet? Mm. Till exempel på kvällen när man lägger sig eller något så här och prata om vad som hände? Och...
Mm. Det tycker jag absolut att man kan göra. Och då är det väldigt viktigt hur man gör det. Många föräldrar tar ju upp det, de säger jag är ledsen att det blev som det blev i morse, men du måste faktiskt lyssna på mig på morgonen när jag säger att. Det är ungefär som att säga att det var ditt fel att jag blev arg. Och sen så undrar man när barnen slår varandra och så säger de, men det var för att han sa att jag var ful.
Mm.
Och då säger man, det spelar ingen roll vad han säger, man får inte slåss i alla fall.
Mm.
Men barnet gör ju bara precis det du gjorde själv.
Ja.
De skyller ifrån sig.
Mm.
Så vill du ta upp det, då får du också ta ansvar för ditt eget agerande i den situationen.
Mm.
Jag är ledsen att det blev som det blev i morse. Vet du, jag skrek på dig för jag kände mig stressad. Jag ville hinna med bussen. Och jag glömde helt bort att du och din lillebror kan bli rädda när jag skriker på er. Jag önskar att jag hade kommit ihåg det. Kan du förlåta mig? Så att jag tar helt och hållet ansvar för mitt eget agerande och inte skuldbelägger barnet för det. Det är jättehjälpsamt, tror jag, för barnet att förstå varför det blev som det blev och att pappa tar eller mamma tar ansvar för det själv. Det tycker jag är alldeles strålande. Sen kan man också fråga barnet, vad var det som var viktigt för dig? Som gjorde att du inte kom när jag ropade. Ja, men jag hade ju sagt att jag skulle ta med min leksak till dagis. Ah, så du ville visa den. Du hade lovat det. Vad det var viktigt för dig att hålla ditt löfte. Ja, men du lyssnade ju inte på mig. Nej.
Mm.
Jag förstår att du blev besviken då. Mm. Så att man också låter barnet få berätta om hur det var ur hans perspektiv.
Ja,
och sen kan man säga, jag förstår att du blev besviken då. Det som pågick i mig, det var att jag såg att klockan var så mycket. Och jag var mån om att hinna med bussen.
Mm.
Så att man liksom... Man behöver inte komma till en lösning.
Nej,
utan det är bara att alla behov får luftas och man lyssnar på varandra och visar förståelse för varandra.
Just det.
Och sen är det ditt ansvar som vuxen att se till att det blir bättre imorgon.
Mm. Just det. Just de här mindre barnen. Har du några bra tips hur man hjälper dem som inte kan? För mycket vi pratar om handlar ju om att prata och kommunicera.
Mm.
Hur gör man med de här som inte kanske pratar så mycket än?
Mm. Ja, då blir det svårt att prata i efterhand. Det är oftast ganska meningslöst.
Jag tänkte mer också i situationen.
Mm. Två grejer. Försök lek i möjligaste mån.
Yeah.
Ska vi se vem som kan åka ner i högerbenet på overallen först? Eller inte vet jag. Liksom, men gör det till en lek.
Ja.
Barn älskar att leka sig ut genom dörren. Och älskar att leka överhuvudtaget.
Man får googla jacktricket.
Ja.
Kan du det?
Nej.
Nej.
Kan du visa?
Ja, det är liksom ett väldigt fräsigt sätt att ta på sig jackan. Ni får googla på det.
Ja, superbra. Men sådana grejer.
Ja.
Absolut. Lek dig ut genom dörren i möjligaste mån. Lek dig igenom, alltså försök att det inte ens blir en konflikt. För du gör en lek av det innan. Sen tycker jag ju, jag tror att jag nämnde det tidigare, valmetoden är oftast ganska bra.
Ja, just det. Den kan man köra.
Ska du krypa eller hoppa ut i hallen?
Precis.
Mm. Mm. Inte liksom, alltså syftet är ju inte att lura barnet, utan syftet är ju att det ska vara roligt för barnet att göra det du gör.
Precis.
Mm. Och sen så ibland så måste vi bestämma.
Ja.
Det har jag varit inne på flera gånger nu. Och då gör vi det och då tar vi ansvar för
precis.
Det. Samtidigt som vi beklagar sakernas tillstånd för barnet. Så att jag kan säga, jag fattar att du blir skitbesviken nu. Det blir jag också när jag måste sluta med grejer som jag gillar att göra.
Mm.
Så att det inte blir, men jag har ju sagt till dig och du visste ju att du skärpte dig nu. För att då är det som att det blir dubbelfel. Inte nog med att pappa bestämmer vad jag ska göra nu. Han är dessutom arg.
Hej Rullavagnpodden. Tack för en jättebra podd. Min fråga gäller hur jag ska hantera min 3-åring som är i värsta sortens trotsperiod. Hon skriker, slåss och rivs. Springer åt motsatt håll, vägrar klä på sig, vägrar mat, vägrar allt. Framförallt hämtningarna på förskolan är hemska. Då hon vägrar klä på sig, gömmer sig, drar ut på allt som ska göras för att vi ska kunna gå. Jag har även en otålig 6-månaders bebis i bärshele, vilket gör att alla 3 är totalt genomsvettiga, irriterade och slut innan vi lämnar förskolan. Jag blir sällan arg eller höjer rösten, så på ett vis är det en chock att jag har fått ett barn som skriker, är otrevlig och slåss. Hur blev det så här? Jag känner mig som en så dålig förälder när allt blir fel. Efter ett visst antal fighter orkar jag inte vara den käcka pedagogiska mamman som hela tiden hittar på roliga lekar för att få på ytterkläderna. Ibland sätter jag mig bara och väntar på att hon ska vilja gå, men det har aldrig fungerat. Istället slutar det oftast med att jag hotar med att gå utan henne. Hon blir ledsen och får till slut på sig kläder och skor. Snälla hjälp, hur gör man i sådana här situationer och vad gör jag för fel? Ja, den här tror man ju nästan att alla föräldrar gör någon gång ibland. Att nu går jag.
Ja.
Och oftast då så blir de ju jätterädda och kommer.
Ja.
Ja.
Så det funkar.
Det funkar,
i bemärkelsen
ja.
Att man får med sig barnet.
Ja,
och som jag tror att den här mamman är inne på med tanke på
ja.
Att hon säger att hon har dåligt samvete. Det är just att vi också ser att det inte funkar.
Nej.
I bemärkelsen att det händer något i relationen när vi gör så här.
Verkligen. Ja. Nej,
men jag
det är
tror
inte
att
så
det,
man vill lösa det.
Det finns nog ingen förälder som inte har gjort det här någon gång i ren desperation. Så flera olika spår har jag i det jag vill svara den här mamman. För det första så tänker jag att om man upplever att man ofta hamnar i maktkamp och i många olika situationer, då tror jag att det kan vara läge att fundera över den här självständighetsflaskan som jag nämnde tidigare. Upprepade maktkamper i många olika situationer, det är ofta, men förstås inte alltid, men ofta ett tecken på att barnet har fått ett nytt behov. Ett behov av självständighet. Ett behov av att känna sig duglig och kapabel och kompetent och fri i sitt eget liv. Barn, de skiljer ju inte mellan bra och dåliga sätt.
Nej.
Och får den här flaskan påfylld. Utan de gör det som de tror kan funka. Så därför, om föräldern inte ligger steget före och erbjuder barnet möjlighet att fylla på i flaskan på konstruktiva sätt, då kommer barnet eventuellt att börja sätta sig på tvären. Vägra, springa bort. Om jag inte får bestämma över mig själv så kan jag åtminstone försöka förhindra att mamma bestämmer över mig. Så om du inte hängde med tidigare under det här avsnittet, backa tillbaka och lyssna i början av avsnittet när jag pratar om självständighetsflaskan och vikten av att hjälpa barnet att fylla på den på konstruktiva sätt. Så att ni slipper vara kvar i det här tröttsamma läget som jag hör att ni är. Det är slitigt för både dig och ditt barn. Och det kommer förstås inte att gå över en natt. Bara för att du hjälper barnet att fylla på i den här självständighetsflaskan. För barnet lämnar ofta inte sitt upparbetade mönster med en gång. Men om du som förälder håller i och håller ut här och fortsätter bjuda in barnet. Ge barnet möjligheter att vara självständig. Så är min erfarenhet att det nästan alltid ger utdelning på sikt.
Just det.
Barn tar tacksamt emot konstruktiva möjligheter att få känna sig liksom duktiga och dugliga.
Precis.
Mm.
Alltså behöver hon starta om det här på något annat? Alltså, eller behöver man det? Alltså här är just i den här liksom situationen som har blivit så jobbig för dem.
Jag tänker att man behöver ta en omstart med sig själv och med sin partner. Men han är tre, det är inte så stort läge att säga att jag är ledsen att vi har gjort som vi har gjort hittills. Nu har jag tänkt att vi ska göra annorlunda.
Mm.
Utan, men med sin partner verkligen sätta sig ner och prata om vad är det som har gått fel och hur vill vi göra från och med nu.
Just det.
Det tror jag är superbra. Ja. Så att det liksom blir en mental omstart för en själv.
Mm.
Några ord om de här förskolehämtningarna.
Ja, de är ju en klassiker.
Oh, gud, jag blir svettig bara det. Jag har haft två sådana barn. Ja. Helt. Det kan förstås också vara ett uttryck för längtan efter större inflytande över sitt eget liv, det här. Och det, att man liksom sätter sig på tvären när man ska bli hämtad på förskolan. Nu kommer mamma här och bestämmer att det är dags att gå hem. Inte nog med att jag inte får bestämma A, B och C. Nu ska hon bestämma när jag går hem från förskolan också. Så blir det ytterligare en maktkamp.
Mm.
Men det brukar också finnas inslag av ren och skär trötthet
hos
barnet.
Ja.
Alltså det är slitigt för en treåring att vara i förskolan. Det är många intryck, det är mycket aktiviteter och det är många människor att relatera till. Och när mamma kommer och hämtar, då bryter man lätt ihop alltså. Mm. Och det här sammanbrottet, det ser inte alltid ut som trötthet. Det kan också se ut som att barnet är helt upp i varv.
Mm.
Eller som ovilja. Ovilja att klä på sig, ovilja att avsluta, ovilja att gå hem, va? Det kan ju också vara så att barnet ogillar att bli avbruten. Han är mitt i en rolig aktivitet och så plötsligt så står mamma där och då är det flux dags att avsluta och gå hem. Och jag hade också blivit frustrerad om jag varje dag helt oväntat blev liksom avbruten mitt när jag hade kul. Och det finns inget magiskt knep. Jag önskar så, då hade jag sålt det på burk och varit rik för att få förskolehämtningarna att fungera konfliktfritt. Utan jag tror att de allra flesta föräldrar och barn i perioder har konflikter kopplade till hämtningen.
Mm.
Och en bra grej, det tror jag kan vara att ha acceptans för just det. Och inte jämföra sig mot en idealbild som handlar om att barnet leker harmoniskt när man kommer på förskolan. Och ändå blir glatt och överraskat och liksom skuttar ut i kläderna. Städa fort och skutta med mamma hem på ett leende, med ett leende på läpparna. Va?
Mm.
Utan att det blir konflikter när man hämtar, det behöver inte betyda att något är fel eller att man gör fel. Snarare är det både rimligt och naturligt, skulle jag säga. Inom rimliga gränser, naturligtvis.
Mm.
Många barn är hungriga. När man hämtar, då kan det vara hjälpsamt att ha med en banan eller en smörgås och berätta det. Jag har mellis med, det ligger där ute och väntar på dig.
Mm.
Så jag liksom hjälper barnet att skifta fokus.
Ja.
Prata med personalen.
Mm.
Vad tror de skulle hjälpa? Alltså, de har ju sett många sådana här, de är erfarna. Mm. De har sett många hämtningshaverier tidigare. Vad tror de skulle vara hjälpsamt?
Mm.
Be också personalen om hjälp. Gör upp en bestämd tid som du kommer och hämtar och be personalen förbereda ditt barn
just
på att
det
du snart kommer och att nu är det dags att avsluta.
Precis.
Uppvarvade och trötta barn, de blir ofta mer uppvarvade och trötta i samma ögonblick som föräldern kommer över tröskeln. Därför så kan det underlätta om det är pedagogen och inte föräldern som hjälper barnet att avsluta.
Precis.
Det är dåliga föräldrasamvetet.
Ja.
Ska vi ta några ord om det också? Precis. Vi känner igen oss i det allihop, tror jag. Att känna sig som en kass förälder när man inte lyckas leva upp till sina egna ideal. Hur kan man bli mer förlåtande mot sig själv? Jo, jag tror att man kan bli det genom att lyssna på vad det dåliga samvetet faktiskt har att säga.
Mm.
Bakom de taskiga orden. De taskiga orden som kanske låter som att nu blev du arg igen. Tänk att du inte kan klara en dag utan att skälla på dina barn. Du är helt värdelös. Jag brukar tänka att det dåliga samvetet, det är som ett larm som ljuder. Och det låter ungefär så här, att när du tog hand om något som är viktigt för dig, så missade du att ta hand om något annat som också är viktigt för dig. Det är det som det här larmet säger. Du har missat att ta hand om något som är viktigt för dig. När jag hamnar i det läget, då försöker jag ställa 5 frågor till mig själv. Och den första frågan, den är så här. Vad var det jag gjorde som jag har dåligt samvete för? Och då kanske den här mamman skulle säga att jag hotade min dotter med att gå från förskolan utan henne. Mm. Den andra frågan är, vilket behov hos mig blev inte tillgodosett när jag gjorde på det här sättet? Jag vill ju att mitt barn ska kunna lita på mig.
Mm.
Jag älskar henne så mycket och jag vill att hon ska veta att jag aldrig lämnar henne. Den tredje frågan. Vad kände du i situationen och vilket behov var det du försökte tillgodose när du gjorde som du gjorde? Ja, hon kände sig förmodligen både trött och varm och stressad och närmast uppgiven, för de har varit i den här situationen så många gånger förut. Och hon var mån om att 6 månaders bebisen i bärselen skulle må bra. Hon ville ha omsorg om sin bebis. Och det var också viktigt för henne, tror jag, att inte störa verksamheten på förskolan.
Mm.
Att de andra barnen skulle få lugn och ro och fortsätta med sin lek och att pedagogerna skulle få fortsätta med sitt arbete. Genom att ställa de här frågorna så till sig själv, så kan man bli påmind om och få syn på alla sina behov. Och när man får syn på alla dem, då kan man först känna lite sorg. Åh, jag missade att ta hand om det där. Mm. Men man kan också känna någon sorts försoning. Jag sa inte så där till min dotter för att jag var en dålig mamma. Jag sa så för att jag försökte ta hand om något som var viktigt för mig. Och då missade jag att ta hand om något annat som också var viktigt för mig. Därifrån så kan man sen gå vidare och ställa sig själv den sista frågan, den femte frågan. Nämligen, hur vill jag göra nästa gång?
Mm.
För att försöka ta hand om allt som är viktigt för mig. Och att svara på den här frågan, hur man vill göra nästa gång, det är kanske inte helt enkelt. Men det är ändå väldigt mycket lättare när man har klart för sig vilka behov det är som är inblandade. Ja. För när man bara går runt och tänker, åh, jag är en dålig mamma, jag borde inte skälla på mitt barn, jag borde inte hota mitt barn. Ja, men då är det väldigt lätt att man fastnar i den tanken att jag är dålig. Och det är jättesvårt att hitta några strategier ur det. Men om jag vet vad det är jag vill uppnå, då är det i alla fall lite lättare att agera annorlunda. Så mitt tips när du tänker att du är en dålig förälder, det är att värj dig inte mot det dåliga samvetet. Tryck inte bort det. Det gör vi väldigt ofta, att man försöker trycka bort det. Utan våga lyssna på det istället. Vad är det du har att säga? För då visar det där dåliga samvetet att du är inte alls dålig.
Nej.
Utan det visar att du har missat att ta hand om något som är viktigt för dig. Du är en superfin människa som missade att ta hand om det där vackra behovet. Samtidigt som du faktiskt tog hand om något som också var viktigt för dig.
Mm.
Så du är inte dålig, utan du är en välmenande människa som inte alltid når hela vägen fram.
Precis.
Precis som alla vi andra.
Ja,
ja.
Precis.
Ja.
Ja. Jag tänker också på det, när vi hade någon sån här period där det liksom tog... För jag tycker de är ibland när man hämtar... Alltså som du säger, de är så uppvarvade att nästan är som en studsboll. Mm. Man får nästan inte kontakt med dem. De bara liksom flyger omkring där och så ska man liksom få med dem. För mig hjälpte det jättemycket också att bara släppa all... så här, prestige kring hur jag tänkte att det skulle vara. Den här liksom skuttandet och soppa i klänna och gå... Utan istället verkligen bara så här, ja men okej, vill du stanna och leka en stund så gör vi det.
Mm.
Och det där höll på några veckor liksom. Och vi kanske var där i så här 45 minuter och bara hängde.
Mm.
Men också så här, ta av sig kläderna, ytterkläderna om man nu har vinterkläder.
Mm.
Liksom så här, och bara så här, jag kommer vara här en stund. Mm. Och då går det ju oftast fortare.
Exakt.
Liksom, men... Att liksom lite släppa bilden också. Ibland har man ju någon tid att passa som man måste till förstås, även efter förskolan. Men när man inte har det, att ibland också, som du säger, pratar om ibland, att så här, visa intresse också för vad de gör där.
Det är
liksom
deras vardag.
Ja.
Alltså, idag tar jag mig tid, jag går in här och så kan väl du visa mig. Och på samma, liksom, att där och då gå in i barnets värld och sen ta med sig barnet tillbaka till sin egen. Åh, fint. Och vad kommer du att göra imorgon? När du kommer tillbaka hit, och så kan vi prata om det på vägen hem. Och sen kan jag prata om det imorgon på väg till förskolan. Så att jag delar barnets verklighet med barnet.
Ja.
Och det jag faktiskt vill påminna om här, det är att också dels ta hjälp av pedagogerna. Men också stämma av med pedagogerna. För ibland så känner vi en sorts inre stress om att jag borde göra på det här sättet. Jag borde ta mitt barn och gå så fort som möjligt för att jag stör. Men om du tror det, kolla av för säkerhets skull. Det kanske inte alls är så.
Nej, jag frågade, vet jag. Så här, gör det något om vi sitter kvar en stund? Ja. Nej, det spelar inte någon roll för dem i alla fall. Så det kan man ju absolut göra. Precis. Verkligen. Alltså, vilka bra tankar. Jag hade kunnat sitta här hela dagen, känner jag. Och prata om trots och barns utveckling. Men tyvärr, detta var sista frågan för idag.
Mm.
Stort tack Petra för att du delade med dig av alla goda råd.
Tack så mycket själv.
Och om du är nyfiken på mer, tveka inte en sekund att köpa eller leta upp Petras bok på biblioteket. Den heter Med känsla för barns självkänsla. Som vanligt kan du ställa frågor till våra experter på podd@rullavang.nu. Och också som vanligt är vi snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Lyssna gärna då. Dagens avsnitt av Rullavang-podden sponsrades av SF Kids Play, Kavat och Kry.